Välkommen till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tjena, tjena.
Har du hängt med vad som har hänt i Trollhättan?
Ja.
Visst är det sjukt?
Det är sjukt på så många plan.
Jag har ju... Alltså, jag har märkt lite olika typer av reaktioner på det som skedde i Trollhättan.
Men jag tänker så här, ska vi inte börja med att berätta vad som skedde i Trollhättan för de som inte har hängt med?
Ja, det borde vi kanske göra. Och för de som inte har hängt med så är Kronogården, området Trollhättan, har varit ett ghetto ett tag nu. De har ju en skola där som heter Kronan också. Man har 100 miljoner kronor på att bygga. Och de har fått pris för de är så duktiga med att jobba med just nyanlända och få dem och hjälpa dem och få bra betyg. Och sen jag har varit och besökt den skolan. Och den skolan var ju också den där terrordådet från Anton Lundin. Pettersson hette han, va?
Ja, han med svärdet.
Han med svärdet och Darth Vader-hjälmen. Mm. Liksom det terrordådet där... Och så den är ju lite omskriven, det området. Mm. Men främst också att det är ju ett utanförskapsområde. Det är kraftig gettofiering. Och det här är lite det som är speciella nu för tiden i Sverige. Nämligen att tidigare fanns det getton liksom i de större städerna. Mm. Eller de allra största städerna. Men nu för tiden... och så fanns det ju så att säga mindre rika områden. Mm. Men nu för tiden så finns det ju liksom getton... Inte bara i de större städerna utan de medelstora städerna. Nu har till och med små hålor börjat fått egna getton.
Absolut. Vet du var det skjuts mest i Sverige just nu?
Är det väl Uppsala?
Ja.
Ja. Det är ju spännande.
Gamla universitetsstaden. Liksom.
Ja, men det är klart. Det är ju Stockholms nation mot Gotlands nation.
Jävla rivaliteter.
Ja. Men... då har ju det varit stökigt i Trollhättan flera gånger. Det var det i somras också och så. Men nu var det stökigt igen och den här gången var det stenkastning mot polisen och så vidare. Och då har det varit starkt stora polisinsatser där och man har försökt liksom få i ordning på det. Och polisen har varit ganska... Ja, de har inte varit framgångsrika helt enkelt på Nej. Att... få ordning på området. Man har ju liksom låtit folk få kravalla sig. Ja. Jag tänkte kravalla... vad är det heter? Kravalla ihjäl sig.
Nej, det får man inte säga.
Det får man inte säga, tänkte jag säga. Men de har ju fått kravalla sig tills de inte orkar mer.
Just det.
Och det har väl varit lite strategin, verkar som. Och det... och antalet människor som blivit de facto gripna... har ju varit, eller anhållna har ju varit ganska få, om inte någon. Och då bestämde ju sig, och den mediala täckningen för det här var ju ganska begränsad i början. Alltså det var några notiser i Aftonbladet och sånt. Och då bestämde ju sig Joakim Lamotte, som då har varit tidigare gäst här på podden, att åka ut och köra sina klassiska, liksom, stå på ett torg och prata med folk-variant. Mm. Det är ganska spännande att titta på det klippen han la upp. För han försöker på riktigt ha... Det är någon som är extremt kritisk mot Joakim. Men som försöker prata med honom. Mm. Och Joakim försöker prata med honom med. Mm. Men det urartar ganska snabbt i... gott om så här ortenriddare och Adidas Trash som kommer fram och, eller förlåt, jag har faktiskt lovat att inte använda ordet Adidas Trash och ortenridder och sånt längre. För jag såg lite statistik på hur röstsiffrorna i Kronogården såg ut. Och alla röstar ju på sossarna där. Jag tänkte, i och med att det är kränkande att använda ordet som ortentrash eller blattetrash eller Adidas Riddar och sånt, så tänkte jag använda det mer neutrala begreppet socialdemokrater. Så Joakim Lamotte står och pratar med någon och så kommer ett gäng socialdemokrater fram i det här särskilt socialdemokratiskt utsatta området. Och försöker sprida lite socialdemokrati till Joakim Lamotte genom att erbjuda sig och ha sex med hans mamma och så vidare. Och det urartar ganska snabbt och polisen står i liksom väldigt handfallna. De står verkligen passiva. Och det var ju inte bara Joakim Lamotte som blev hotade och så. Utan det var ju även TT Ela. Alltså den lokala tidningen.
Mm-hmm.
De var ju också där och blev hotade och så. Och då, de har ju tidigare kunnat vara där utan incidenter, har de berättat. Det har varit lite mindre incidenter. Men den här gången blev de också hotade. Och Joakim Lamotte blev överfallen och hans utrustning stals från honom mitt framför polisen.
Ja, precis. Alltså, och polisen stod där. Det har din utläggning, men, ja. Men det är väl... Jag säger inte att det här är på något sätt bra, utan det behöver ju vara fler poliser då. Det är det som är det naturliga svaret. Men liksom deras passivitet är ju delvis sprungen ur att de var helt jävla outnumbered. Alltså. De var ju
var
få.
De det?
Ja, de var ju svinfå.
När de var sen, de det?
Ja.
Alltså, fast jag vill minnas att de hade liksom poliserna hade vapen.
Ja, det stämmer.
Ja.
Det vet man inte för sossarna hade.
Nej, ja, vi vet ju inte om Socialdemokraterna också hade vapen. Men jag tror sannolikheten för att de
tenderar att ta med sig vapen när de är ute och kampanjar.
Ja, de brukar tenderar ju att ha det. Men då känner jag om någon drar vapen framför polisen.
Då är det skarpt läge, får man då säga.
Då är det skarpt läge och då får polisen göra det. Alltså det är jättemärkligt. Jag tycker det är ett märkligt resonemang där det är så här, att polisen ska säga vi ser någon begå ett brott där. Mm. Men vi väljer inte att agera för det riskerar att eskalera. Mm, men nej. De som ska eskalera situationen är ju... Man ska eskalera situationen väl då?
Ja, alltså så här. På ett generellt plan så håller jag med dig. Jag vet bara inte vad... Alltså jag tycker det är svårt att säga exakt vad som är strategiskt för en polis att göra och inte göra. Men på ett generellt plan så känner jag så här... Du kommer inte undan med det här i andra länder.
Nej.
Alltså i andra länder så blir du fan hoppackad om du bara liksom beter dig på det här sättet och bara inslängd i en bil och så ska du vara glad om du får se dagens ljus igen. Liksom.
Och jag bara... Jag tänker så här... du vet att jag inte gillar fotbollstrash.
Nej.
Det är liksom, jag vet att du har ett särskilt så att jag har ömt hjärta för fotbollstrash.
Fast
jag
har inte skit. Det.
Jag har inte ett ömt hjärta för fotbollstrash. Det jag undrar bara... När jag tittar på videon från när polisen så att säga hur de agerar vid fotbollsmatcher så tenderar det vara en helt annan aggressivitetsnivå känns som på polisernas sida när de är på fotboll. För då slår de skiten ur fan jävaren är jävel som råkar liksom dyka förbi dem. Då är det hur mycket våld som helst och de är redo att eskalera hur mycket som helst.
Alltså, ja och nej, men det finns massor med situationer där de står och bara avvaktar också. Man förvånas över hur mycket huliganerna får härja fritt. Alltså.
Är det så?
Ja.
Ja, det är jättekonstigt. Men ibland ser man, kommer du ihåg de här videorna som spreds från Globen?
Ja.
Inte så himla länge sedan.
Där det var så här, Djurgården och AIK.
Exakt, när det var en gäng 17-åringar som fan fick smaka batong så det rök om det liksom.
Ja, jag var där på några av de matcherna, det var jävligt kaosigt.
Ja, de har ju någon särskild polisgrupp liksom som verkar vara... synnerligen aggressiva. Mm. Det känns som att de borde
jag kan säga det ingripandet alltså så här, på en av de matcherna var så här hysteriskt korkat i och för sig. Mm. Då är det så här polisen lackar på att klackarna står i trapporna. Det gör att det är osäkert i brandhänseende. Lösning skickar in kravallpoliser som rensar trapporna och så står kravallpolisen där istället.
Nej, men, alltså, men jag kommer särskilt ihåg några videos som hade tagits utanför då polisen verkligen går hårt åt.
Absolut.
Det känns som att man borde göra någon rokad av något slag. Att de poliserna borde man skicka till förorten och de poliserna som står vid liksom, verkar ha ett kallt huvud i förorten, de borde man ha på matcherna. För det går verkligen inte ihop hur polisens resonemang där. Och det här var ju intressant. Senare på Twitter så gjordes det... så var det några poliser som vittnade om att det här är en strategi polisen tidigare hade, i alla fall i Stockholm. Att man inte skulle eskalera, som det kallades.
Mm.
Att man skulle just ta det lugnt och vara passiva. Och det tydligaste exemplet var någon gång när det var kravaller i Tensta. Och man de facto stod och bara tittade på när hela Tensta trashades. Liksom. Och då gjorde man... Alltså det här hade man strategin mellan 14 och 15. Och sen slutade man med det och upptäckte att men det funkar alltså. Att inte... låta det eskalera. Alltså, att inte agera tenderar att få saker att eskalera mer. Så då har polisen i alla fall i Stockholm bestämt sig för att de kommer alltid göra ingripanden och inte stå passiva. Det verkar inte ha nått västra Sverige. För att här var ju strategin och det var ju gott om poliser där. Och då har ju vissa kommit med synpunkter.
Men var är det? Det är det som är frågan. För
det var många poliser
där. Ja, men för Lamotte,
och det fanns ännu fler poliser i beredskap.
Ja, men precis. Men jag, alltså så här, jag ska inte ta gift på det, men Lamotte skrev efteråt att så här, ja, ingen skugga över de här poliserna. De var liksom helt outnumbered. Men sen så senare har de ju rensat torget. Det jag tänker då så här, utan att veta, är att kan det varit så att det kom förstärkning då?
Kanske. Jag vet faktiskt inte, men det känns, de försvaren jag har sett av polisen tidigare är ju att, ja, men skillnaden mellan en fotbollsmatch, på en fotbollsmatch vet man på förhand att den ska ske och vilken tid det är och sånt liksom.
Fast det här hade ju hållit på i flera dagar.
Exakt. Och Lamotte hade sagt till polisen innan att han skulle vara där och liksom, det bara känns så himla märkligt. Men det är i alla fall vad som har skett.
Ja.
Det intressanta är ju inte vad som har skett. Alltså att Adidas-riddare ska vara Adidas-riddare och vilja föröka sig med din mor är ju standard. Det är ju inte det konstiga. Konstiga reaktionerna på det som har skett. Sveriges mest lättkränkta och tunnhudade yrkeskår. Och det är ju stark konkurrens, vill jag säga, om den yrkeskår, om den titeln, vill jag säga. Och det är ju journalister. Alltså det här är samma journalister som tyckte att en Call of Duty-meme var ett hot mot deras säkerhet och demokrati. Så att tidningsutgivarna kallade min partiledare till samtal för att, och Agenda hade en kvart samtal om hotet mot demokratin från mina memes. Alltså det här är den yrkesgruppen som bara kollektivt går ut och hånar Joakim Lamotte. Efter att han har blivit överfallen och misshandlad och bestulen. Och
under försvaret, ja, men han är inte journalist. Så de är så här, de är så elitistiska att de gör skillnad på fin och ful journalistik. Och sen spottar de på den fula journalistiken så till den grad att man ska som ful journalist i deras värld utstå att bli rånad, misshandlad, förlämpad och ja, hotad.
Och sen förnedrad efteråt.
Ja visst.
Det är ju det, alltså utöver att de har skett de här sakerna så kan de inte bara, ja, men jag håller tand för tunga, för oavsett om man killen är en riktig journalist eller bara en vanlig snubbe eller bara någon opinionsbildare eller någon Facebook-snubbe, whatever liksom. Han blev i alla fall överfallen och bestulen av ett gäng slödder. Och det här kan alla de se. Okej, alla de kan se det. Och de kan hata honom så mycket att de bara, nej, men jag tänker inte gå ut och beklaga mig och hans vägnar. Men du behöver ju inte förnedra honom.
Nej.
Det är ju vad du kan. Alltså, det finns människor jag avskyr. Det finns människor jag avskyr inom det offentliga, inom politiken och så vidare. Ta Peter Wolodarski. Jag hatar Peter Wolodarski. Jag avskyr honom. Okej. Okay. När det händer tråkiga saker till honom, när han får hotbrev och sånt och han skriver om det. Jag har inte varit den första som är ute och beklagat mig över att han har fått det. Men jag har inte hånat honom.
Nej.
Jag har ju kunnat håna honom. Jag kan komma på 30 skämt på rak arm. Om honom. Och om de incidenterna han har eventuellt varit med. Och många andra människor. Men jag gör inte det. För jag har en fan... Till och med fucking jag har lite anständighet i mig. Jämfört med de här människorna. Men det klarade inte de här soporna att göra. De klarade inte att bara hålla käften. Utan den kollektiva reaktionen var ju att Joakim Lamotte skulle förnedras efter att han har blivit överfallen.
Det finns ju en herre som jag tror heter Mats Eriksson, som är politisk sekreterare på LO.
Ann Lindes make.
Exakt, en spänstig twittrare.
Han var den som tidigare sa att jag och IS var av samma skrot och korn.
Precis, han brukar vara balanserad på det sättet.
Samma människosyn.
Just det. Och han är väl liksom ingen spelare egentligen. Man ska inte lyfta upp honom till att egentligen nämna honom. Men det som är intressant är, alltså han är på något sätt, hans förhållningssätt är så talande för hur de här människorna resonerar, även om han inte ingår i journalistskråt. Alltså så här, han har någon gammal tweet där han har pratat om Lars Vilks. Så här, där han bara... Ja, men man kan tycka vad man vill om Lars Vilks, men liksom, han måste fortfarande ha sin yttrandefrihet. Men nu när det kommer till Lamotte, då är det så här fire at will liksom. Då är det skitsamma. Så liksom så här, logiken går inte ihop överhuvudtaget. Så hatet han känner mot Lamotte trumfar ändå hatet han känner mot Lars Vilks liksom.
Inte nog med det, han gick ut också och sa att han hade större förtroende, tillit till snorungarna i Kronogården.
Jag vet.
Än vad han hade till Joakim Lamotte.
Just det.
Och jag menar, vad fan är det Joakim Lamotte egentligen har gjort?
Ja, nej, men det är...
Alltså jag förstår att så här, folk kan vara sura på hans kommentarsfält, ämnena han har valt och liksom att han, att folk tycker att det handlar mer om honom än om det handlar om det journalistiska verket han gör, att han sätter sig själv för mycket i centrum för sin liksom journalistiska performance och så. Jag kan förstå den kritiken. Men vad är det snubben egentligen har gjort? Vad är men, det han har men, sagt?
Om
vad
jag ska
är
det problematisera har... det lite så skulle jag säga så här. Alltså, om han då, som har en prägel, alltså så här en stämpel inom de här kretsarna av att vara någon slags främlingsfientlig person. Rätt eller fel, han har den stämpeln.
Mm.
Och så åker han till ett utanförskapsområde och filmar människor som helst inte vill bli filmade.
Mm.
Det är en situation som vad man än liksom lägger för värdering i det, så kan den eskalera aggressionsnivån på plats.
Mm.
Ja, och därför så kan de här människorna säga så här, ja, men han är ju försatt sig i den här risken själv genom att dra dit. Problemet med den logiken är det här. Alltså Magda Gad eller vad fan som helst åker liksom till krigszoner för att visa hur verkligheten ser ut på plats. Alltså så här, utan Lamotte på plats så är det jävligt många människor i det här landet som inte hade fattat riktigt vad det innebär när man säger så här, de slänger bangers mot polisen. Alltså det finns ju någonting i att se de rörliga bilderna versus bara läsa det. Alltså där det uppspolade liket av den lilla pojken vid flyktingkrisen, försök att förmedla den känslan i ord liksom. Alltså det Lamotte gör är ju att öppna upp ögonen för folk hur det faktiskt ser ut. Så liksom, det går inte att säga, ja visst, de blir arga
de vill gömma det bakom en notis i Aftonbladet där det står oroligt.
Ja, exakt.
Där är det, så här, det är en stor jävla skillnad på att titta på videoklippen som Lamotte har. Det ocensurerade videoklippen, för han livesänder skiten.
Visst.
Det oklippta, ocensurerade videoklippen han har versus det här liksom oroligt.
Mm.
Det är en så enorm skillnad. Och ja, de här människorna hatar det. De kallar sig för journalister. Och de hatar det. Och det är inte, jag scrollade bara lätt igenom. Och det var så många journalister. Det var de som främst hånade honom var andra journalister.
Mm.
Alltså, allting från Alexandra Pascalido.
Självklart.
Som, alltså... Hon är ju inte journalist, men hon kallar ju sig för det.
Men hon är så här en skön mångsysslare.
Ja, och men det sjuka är ju, hon har alltså gjort det hela sin public persona att stå upp mot hat och hot.
Jag vet.
Det har varit hennes stick de senaste 4 åren. Och exemplen hon använder är att jag kör någon rolig replik mot henne på Twitter. Och hon blir helt, det är hatet och hotet hon får utstå. Hon har pratat om det här i Europakommissionen. Hon har varit vittne för Europakommissionen om det här. De har pratat om hatet och hotet hon får avslöja. Jag är till och med nämnd, tror jag, i någon jävla rapport från Europakommissionen om hoten mot demokrati, för att jag liksom kallar henne för ärkeidiot någon gång eller något. Alltså det är på den nivån. Och hon går ut och liksom hoppa på drevet och håna Lamotte. Alltså Negra Efendic, som är journalist på Svenska Dagbladet, som hon är ju den som har kört den här, hennes stick har ju varit de här ålders uppskrivningarna hos Migrationsverket. Men hon också den första liksom kränkta liksom journalisten om journalistiska arbetet och hat och hot och rasismen och bla bla bla. Och hon också hoppade på det som fan och var hånfull. Hennes make, som tidigare också var journalist på... och den här Perlenberg, som är ledarskribent på GT. Som, han är även ordförande för Publicistklubben i Syd. Han körde ju också den här, men han är ingen riktig journalist. Liksom tvättar sina händer på det liksom.
Det är så jävla vidrigt elitistiskt resonemang alltså.
Och sen har vi den här Lilian Sjölund.
Vem är det?
Hon är politisk redaktör på Ljusnan, Söderhamnskuriren och Ljusdalsposten. Och hon likar ju och delade den här Mats Eriksson, den här LO-pampen, hans inlägg, där han liksom gjorde ett utdrag om Lamottes text om den hotbild som fanns mot honom. En hotbild som alltså realiserades. Men jag kallar honom för tönt. Liksom och så. Och hon har ju vunnit, hon är Aftonbladets senaste vinnare av Hummekniven. Alltså det pris de ger till den största liberala nyttiga idioten för socialisterna. Och hon har själv skrivit en bok om hat och hot mot journalister.
Makalöst.
Och hon delar och ger spridning till det. Det är helt fucking amazing vilka hycklare de här människorna är.
Det har även, nu är det utanför journalistskrået, men Paula Pelli som alltså är kulturchef och områdeschef för Kronans kulturhus i Trollhättan. Hon lade ut såg det här jävla klippet. Det är så vidrigt alltså, att hon ska göra någon slags, ja, vad ska man säga, alltså en parodi på hans livesändning där hon liksom vågar sig dit till det här torget typ vid skymningsljus nu, så jag skulle gissa att det vill bli tretiden eller så, där hon liksom så här, åh vad farligt det är, och så bara filmar några så här kulturtanter som bara säger så här, nej det är inte farligt här. Ja, vad fan har du bevisat? Vad har du bevisat med detta?
Det var så många såna här, det var en äcklig, vad heter han? Det är en kristdemokratisk riksdagsledamot som verkar tillhöra någon extrem vänsterfalang och något totalt isolerad i partiet, men han är ju en av dem så här riktigt såna här dygd signalerar vänstermänniska som råkar vara kristen, vet, och tagit in sig via Uddevalla, tror jag det är, i kristdemokrat. Och han gav sig ut med typ två andra gubbar och bara tar en selfie och bara ut på Kronogården lugnt. Och alla bara säger, alla dygdsignalerar bara delar det här, bara undrar om det här får lika mycket uppmärksamhet som Lamotte, va? Ni är journalister. Alltså att jag går runt på stan och bara ingenting händer mig på stan betyder bara så här, varför får inte det lika mycket uppmärksamhet som när någon blev våldtagen igår? Well, guess what? Hur kan journalister dela sånt?
Ja.
Hur kan fucking journalister dela tre snubbar, händer det inget mer?
Men förstår du, alltså för det, om man ska försöka förstå här vad det är de gör, det de säger är så här, Lamotte svartmålar. Titta, det är inte så farligt. Jag kunde gå dit utan att bli rånad. Men förändrar det att Lamotte blev attackerad av liksom 50 pers och blev rånad och misshandlad? Alltså förändrar det någonting? Det har alltså hänt. Det finns alltså på film.
Men också, jag gillar också tesen de driver att det var helt lugnt i Kronogården. Sen kom Lamotte. Det är bildsättningen. Det var det ju inte. Han dök ju, det var ju inte så att han bara stod framför en jordglob, snurrade den och bara satte fingret någonstans och bara, nu åker jag dit.
Jävla hektiskt liv om det där är vad som händer när han bara åker till en småstad i Sverige bara randomiserat.
Och det är det som är så himla sjuka. När han åker till Staffanstorp, då blir det inte kaos. När han åker till andra områden, det blir inte kaos. När han åker till Uppsala station, liksom, det blir inte kaos. Det kommer folk att vara aggressiva och arga såklart. Men det är blandat. Alltså, när han var i Upplands Väsby station, det var helt lugnt. Men när han åkte till Kronogården, då blev det kaos. Och det var kaos där. Det var därför han åkte dit. Och det är det som är den falska bildsättningen de här människorna sysslar med. Och jag fattar inte, vems fucking ärende är det de går? Vems ärende är det de går? Är det de här Adidas-slödret?
Ja, men jag tror att de är så låsta i sin världsbild där han är, alltså så här, bold man bad liksom. Alltså han är, de tänker, vems ärenden är det Lamotte går? Han är säkert en sån där sverigedemokrat. Därför måste vi liksom sprida den här parodin av honom. Det är det de tänker. Så det spelar ingen roll att han blir rånad. Det som är deras case är att ändamålet helgar medlen liksom. Han ska tystas.
Ja, det är ganska sjukt att föreställa sig att man skulle göra det här. Alltså låt säga, han skrev ju det här med att han var så himla rädd. Att han skrev ett avskedsbrev innan. Man kan föreställa sig att Pascal Lido hade typ så här jag skulle till Sverigedemokraternas konvent och jag var så rädd att jag skrev ett avskedsbrev. Och det är så här, hade du föreställt dig att de här journalisterna hade hånat honom för det?
Ja, men så här, om Pascalido hade skrivit ett sånt brev, då hade jag kunnat håna det. Om Pascalido har skrivit ett sånt brev och sen blir attackerad av Sverigedemokrater, då är det fan inte läge att håna det. Alltså. Mm. Då är det liksom, då får man fan hålla käften.
Exakt. Och det bara, jag bara föreställer mig vad reaktionerna hade blivit om någon hade hånat henne.
Mm.
Om någon hade hånat henne. De människorna hade ju inte haft ett jobb kvar.
Nej.
De hade aldrig blivit insläppta i offentligheten. Men här är det helt okej. Alla de människorna liksom kan bara fortsätta gå till jobbet och bara tycka att liksom, som om ingenting har hänt.
Det är så roligt, för det här är människor som pratar mycket om så här allas lika värde. Eller?
Ja.
De är mest flitiga på att värdera människor olika.
Ja. Det är makalös hyckleri.
Vet du vad som är den högsta önskan bland alla landets goda skribenter?
Nej.
Det är att bli nästa Jonas Hassan Khemiri.
Är det?
Mm. Alltså Khemiri, han skrev ju ett öppet brev till Beatrice Ask i samband med Reva-debatten.
Ja, jag har hånat det där så himla många gånger.
Ja. Mm. Men jag kommer nog inte håna honom faktiskt.
Nej. Men jag har hånat det som ett... Du vet den här klassiska, om det här hade skett en annan person, vad hade hänt då?
Mm.
Eller om det här hade hänt, liksom, om det är ett exempel att det här hade hänt en invandrare istället för det hade hänt en icke-invandrare.
Mm.
Då hade liksom, ja men att det hade blivit uppror, journalisterna hade liksom, och så här, Jonas Hassan Khemiri hade skrivit någon jävla kära liksom brev i DN och har skrivit en dikt liksom.
Just det
är alltid resultatet av något stort drev liksom.
Ja, jag fattar. Ja, men så här, det, alltså Reva-debatten till att börja med, var, liksom, bara för att påminna sig lite om vad den handlade om. Reva står för rättssäkerhet och effektivt verkställighetsarbete. Och det här var då ett samarbetsprojekt mellan Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket. Och det syftade till att öka effektiviteten och rättssäkerheten i samband med att man avvisade personer som då varaktigt vistades i Sverige utan tillstånd. Mm. Och det här sjösatte man 2009 och så höll det på till 2014, och det fick utstå extremt mycket kritik under de här åren. Och en sak som många liksom människor var kritiska till då var de inre utlänningskontrollerna, som egentligen inte är kopplat till Reva. Alltså de inre utlänningskontrollerna är enkelt uttryckt då att man kontrollerar ifall en utlänning har rätt att vistas i landet, men den här kontrollen sker inte vid gränsen utan inne i landet.
Du får inte göra det vid gränsen.
Nej, alltså grejen är så här. Alltså precis. Alltså det här, Reva höll på till 2014, men inre utlänningskontrollerna håller man på med än idag. Mm. Och det är, alltså, så det är helt frånkopplat från varandra, men debatten kring Reva liksom kom att koppla ihop dem, och inre utlänningskontrollerna blev en symbol för det här liksom. Och de inre utlänningskontrollerna, de regleras då i utlänningslagen. Och 9:e kapitlet av den lagen handlar då om kontroll- och tvångsåtgärder. Och 9:e kapitlet, 9:e paragrafen, första stycket säger så här. En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det får han eller hon hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen får han eller hon hämtas utan föregående kallelse. Och sen så tredje stycket i samma paragraf. Jag ska inte tråka ut det med för mycket lagtext, men tredje stycket säger så här. Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet, eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Mm. Och så här, även om liksom folk kanske inte uttalar sig så där juridiskt, så tror jag att det är liksom här den huvudsakliga kritiken mot inre utlänningens kontrollerna ligger. Alltså 9 kapitlet, 9 paragrafen, 3 stycket. Alltså vad utgör sådan grundad anledning att polisen ska ha rätt att göra en sån kontroll? Och när finns det grund för polisen att anta att en person saknar rätt att uppehålla sig i landet? Så liksom, ja, om man då har utländskt utseende, är det tillräckligt för att man då ska behöva visa lägg i tid och otid? Så det var det som blev debatten. Det var så här racial profiling-debatt. Och jag tycker egentligen inte att debatten som sådan är... liksom, den är inte orimlig. Jag var inte ett dugg förvånad över att den uppstod. Alltså man kan ju diskutera själva grundläggande frågeställningen. Men däremot så blev den här diskussionen väldigt konstig. För precis som du säger så är det så att... alltså inre utlänningskontrollerna, det är liksom en konsekvens av att man får röra sig fritt inom Schengenområdet. Ja. Så att
alltså poängen är alltså, som i och med Schengen så bara är att om ni inte ska ha kontroller vid gränsen så får ni ha kontroller i landet.
Mm.
Så får ni gå och kolla folk, vilket är hyperineffektivt.
Mm.
Men liksom, då får ni göra så istället.
Mm. Ja, men för det blir, alltså, om det blir fri rörlighet så är det, alltså, det är såklart en risk att människor som inte har rätt att vistas i landet kommer in i landet. Och då behöver polisen göra kontroller även på andra platser liksom, än vid gränsen. Och, så i grunden är det inte så jäkla konstigt. Samtidigt tycker jag att man ska ha stor förståelse då och sympati med de som alltså, har utländskt utseende och känner sig kränkta eller i alla fall besvärda av att tvingas lägga varje gång man rör sig ut i samhället.
Okay, men det...
ja, men alltså, jag vet var du kommer landa i detta, men jag, så här, om, liksom, att diskussionen förs,
okay.
Det tycker inte jag är konstigt.
Mm.
Och det här behandlades av JO i 2 ärenden 1980 och 1981. Då var det JO Anders Wigelius som uttalade då bland annat följande. Jag vill i detta sammanhang gärna framhålla att enbart det förhållandet att en person har ett utseende som uppfattas som utländskt inte kan ge tillräcklig anledning att hejda vederbörden på gatan och inleda utlänningskontroll. Mm. Och, i Rikspolisstyrelsens föreskrifter för polisens befattning med inre utlänningskontroll från 1986 så skrev man att en person den får inte kontrolleras enbart på grund av hudfärg, språk, namn, beteende eller eljest kan antas vara utlänning. Och det här är då en följd av det som uttalades av JO. Så alltså, vad som krävs då är någon slags särskild omständighet som ger anledning att anta att utlänningen saknar rätt att vistas i Sverige. Och det kan till exempel vara då att en myndighet liksom har larmat eller informerat polisen om att den här personen har inte rätt att vistas här. Och, för man den, ja, och då kommer polisen och läggar liksom.
Mm.
Och det är till och med lagstadgat att vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket, ska informera polisen om det. Liksom. Men... och för övrigt, det behöver inte vara från myndigheter bara. Alltså, allmänheten kan också anonymt tipsa polisen om att den här tjommen får inte vistas i Sverige. Liksom, och då kan man göra en sån. Men det är också så här att vi liksom andra alltså så här sedvanliga polisingripanden så kan polisen göra inre utlänningskontroll. Alltså typ vid en trafikkontroll. Så i Rikspolisstyrelsens föreskrifter så sägs bland annat att möjligheten att i samband med annan verksamhet inom polismyndigheten kontrollera utlänningars rätt att vistas i landet bör beaktas. Och i specialmotiveringen till det här lagrummet så hänvisar särskilt då till uttalanden som JO gjorde och där då framhölls att utlänningens uppträdande eller umgänge ibland kan ge anledning att misstänka att han inte har rätt att vistas här. I ett sånt fall får kontroll vidtas. Och alltså så här, för egen del så tycker jag att det här är rätt svårt att hänga med.
Ja, jag tycker också.
Jag tycker inte att det är skitenkelt. Alltså när får polisen göra inre utlänningskontroll och inte? För å ena sidan säger man att alltså det är inte bara en persons utseende som avgörande. Men å andra sidan säger man att man kan göra det vid typ vilket polisiärt ärende som helst.
Ja. Och det är det som är så fucking brilliant. Ja, men det finns en briljant i det.
Ja, berätta.
För det var ju det som var så himla intressant med REVA-diskussionen.
Mm.
För nämligen, polisen hittade ett väldigt effektivt sätt att slippa ha den diskussionen.
Mm.
Det de gjorde
var
att de ställde sig vid spärran i T-centralen.
Mm.
Och sen så tog de alla plankare.
Mm.
Alla som plankade.
Mm.
Kollade de. Och de säger, ja, du får inte ID-kort liksom. Vem är du? Och så pratade med dem.
Mm.
I och med att de begår ett brott.
Mm.
Och de som inte kunde visa ID-kort och inte kunde göra sig förstådda och så, liksom en kombination av det, de gjorde man en särskild utlänningskontroll på också.
Mm. Men då har man ju bara plockat plankare, så selektionen är inte invandrare.
Och det var en av 10 plankare var här olagligt.
Mm.
Det var en vet du bra hit rate det är?
Ja, visst.
Alltså, du får ju tänka dig när man kör typ när de kör den här körkortskontroller eller så här blåskontroller. Mm. Det är fan inte en av 10 som åker dit då. Alla tycker att det är okej. Okay. Det är inte integritetskränkande.
Mm. Mm.
Men när du kollar plankare och det är så här, var tionde person som plankar då är här papperslös liksom.
Ja, då. Nej, men visst. Alltså, men i vilket fall så tycker jag att, alltså, jag tycker att det här är ändå jävligt snårigt. Alltså när det ska omsättas i praktiken. Alltså där har man gjort en selektion på plankare. Då har man ju hittat en metod för det liksom. Men
och är det som fick igång diskussionen?
Ja, men precis. Men, fast det var media som fick igång diskussionen.
Exakt.
Men så här. Alltså, jag menar att det finns ändå alltså, motstående legitima intressen här. Alltså, om man kollar på gränspolisen i Skåne. De var pilotregion för REVA. Mm. Och så mellan 2009 och 2013 avvisade de 23% fler fall som hade befunnits i Sverige utan tillstånd.
Mm.
Alltså det är ju helt, alltså det är svinbra liksom. Mm. Och samtidigt så menar jag att man behöver ha förståelse för de som är frustrerade om de känner så här att de behöver bli kontrollerade i tid och otid. Alltså mer eller mindre på grund av sitt utländska utseende. Och liksom så här,
ju, det är bullshit.
Ja, men precis, men det som är grejen då är precis, det är en upplevelse. Alltså, lagrådet hade vissa problem med när lagstiftningen den kom runt millennieskiftet. Alltså, man menade att alltså om än inte formellt så dock i praktiken skulle strida mot diskrimineringsförbudet i grundlagen får man liksom, för man får anta att utlänningskontroll skulle komma till stånd på grund av personers ras, hudfärg eller främmande namn som antyder etnisk tillhörighet. Och ja, de använder rasbegreppet för det är en juridisk term som används i internationella sammanhang, bland annat i Europakonventionen. Så för om vi ska säkra våra medborgare liksom samma rättigheter som andra så måste vi använda samma vokabulär. Men så här, det var deras bedömning och jag står på polisens sida i detta att om du bara plockar plankare så plockar du bara plankare. Mm. Och då är selektionen en helt annan. Men jag kan ändå förstå de som blir frustrerade om de upplever att de plockas för sitt utländska utseende. Alltså för det får man ju inte göra. Du får inte bara plocka bara på grund av den persons utländska utseende. Sen så, som du säger, det var ju inte det som skedde. Men det är det här som är den viktiga distinktionen. Alltså, så man måste hitta de människorna som vistas här illegalt. Liksom. Men jag tycker så här, i en sån här diskussion som ändå är rätt snårig, så jag skulle säga att det är svårt att landa rätt i sak kring hur polisen ska agera kring en snårig fråga om man är för kategorisk. Däremot så är det lätt att landa rätt politiskt, om man är kategorisk. Alltså, att ta politiska poänger som ger landvinningar är lätt. Det är skitenkelt att skrika ja, men det här är diskriminering och rasism och man brunsmetar sina motståndare i REVA-debatten. Liksom. Det är skitenkelt. Och det är också skitenkelt att motsa liksom, att ha motsatt position. Alltså att då skrika att ja, men de här människorna de skiter fullständigt i att liksom människor vistas illegalt här i landet och ni struntar fullständigt i säkerheten för svenska medborgare så länge man får känna sig god i magen. Alltså så här, om du skiter i nyansen så kan du ta politiska poänger liksom.
Mm.
Under tiden för REVA-debatten så var det ju då alltså så här, svensk media var ju sedvanligt balanserad. Alltså, liksom, de intog ju såklart den här goda positionen, så varje nyhetssändning hade liksom klippbilder på uniformerade poliser som tog lägg i tunnelbanan på liksom, de som såg utländska ut. Och det var ju så det liksom, det var ju så det växte fram, det här. Alltså, att det var liksom i medias hjälp som det blev en debatt, helt enkelt.
Ja, och det här är det intressanta. Det gjordes ju JO-anmälningar.
Mm.
I REVA, känner du till det?
Nej, alltså, ja, precis. Och de gick ju åt helvete. Det blev ju ingenting av dem.
Alla lades ner.
Mm.
För att alla, varenda JO-anmälning.
Mm.
Ingen av dem var gjord av en person som var berörd.
Nej.
Alla anmälningar gjordes av uppgifter baserade som folk hade läst i media. Mm. Ja. Det här var en nyhetsanka. Hela den här fucking storyn.
Jag vet.
Var en fucking nyhetsanka.
Och det var ju det som, alltså precis. Och det, media gjorde ju så att på grund av att man liksom visade den här vinkeln på ett jävligt skevt sätt, så spreds ändå i breda lager liksom en så här, ja men en skev bild av verkligheten, och liksom rätt många så här kände ett obehag. Alltså håller Sverige på att bli en slags jävla apartheidland liksom. Ja. Och det här,
om jag blir kollad tunnelbanan nu liksom, var ju genuint, det var ju bara folk med invandrarbakgrund som liksom till och med så här, ja men hyperassimilerade och allting, så de trodde att de skulle bli kollade i läggade bara random på i tunnelbanan.
Ja. Och det var ju naturligtvis aldrig ens nära att vi blir en jävla apartheidland, men liksom den här bilden växte sig starkare, och liksom, som ett brev på posten blev ju då motreaktionen från andra sidan att man idiotförklarade varje form av ifrågasättande av inre utlänningskontrollerna och hur reglerna tillämpades. Mm. Och då blev det ett ställningskrig och liksom av två nyansbefriade fronter. Och i den här typen av liksom verklighetsfrånvänt polariserat landskap, där trivs DN som allra bäst.
Såklart.
Så liksom den gången under Reva-debatten, då såg man ju till att bjuda in Jonas Hassan Kemiri, som är författare och dramatiker. Och
nyansernas mästare.
Ja, han fick sätta ord på stämningen i en lång text till dåvarande justitieminister Beatrice Ask, som hade rubriken Bästa Beatrice Ask. Och den här texten var ju som man kan förvänta sig av en författare och dramatiker, alltså det är liksom, den var dramaturgiskt och stilistiskt vacker. Det var så här målande skildringar som träffade rakt i magen på läsaren, så här David Goliat berättelse om en pojke som levt i ett helt liv kuvad under strukturellt förtryck kopplat till yttre attribut och så här.
Stackars
Kemiri. Ja, hans hud och hår hade gjort då att han kämpade i motvind och han behövde vara bättre än alla andra. Och liksom, jag skulle säga så här, det här var en väldigt bra läsning på många sätt. Samtidigt så var det här en text som liksom i grunden var helt irrelevant för diskussionen om Reva och inre utlänningskontroller. Alltså, den var bra på många sätt, men den bidrog ju inte liksom i någon detalj till att komma närmare svaret på hur polisen ska agera i förhållande till människor som befinner sig i landet utan tillstånd. Eller vad gränsen går för polisens agerande för att man liksom inte ska behandla människor orättvist på något sätt. Sådär. Utan det här var ett väldigt enögt perspektiv liksom, på en ganska komplex fråga. Och sen så kan man ju i och för sig då säga så här, okej, men det är inte varje text som syftar till att vara så här nyansrik och resonerande. Vissa gånger så argumenterar man utifrån en given position, och det är väl fine. Men då ska man vara medveten om vad det är man gör. Alltså Jonas Hassan Kemiri ska inte för en sekund tro att han liksom hade någon slags godhjärtat så här, gjuta olja på vågorna perspektiv, utan han argumenterade enögt för sin sak, och gör man det, då får man vara förberedd på att liksom enögda argument från motståndarsidan. Att de kommer liksom svara med så här, aha, ska vi skita in i utlänningskontroller för Jonas Hassan Kemiris pappa fick handsvett på Arlanda när han behövde visa lägg liksom. Alltså det är liksom, ja men du vet. Så, men så här, Bästa Beatrice, det blev då en så här extremt delad text. Så den får ju betraktas som en framgång. Så sen den publicerades har det då funnits en önskan bland alla landets skrivande tyckare om att få bli liksom den som formulerar nästa Bästa Bea-text. Alltså nästa Jonas Hassan Kemiri. Vem ska det bli? Och då, för någon vecka sedan, så publicerades två tappra försök för att bli då nästa Kemiri. Det var Jonas Gardell som skrev en text med rubriken Bästa Jimmy, eller Jimmy. Jag vet inte, hur uttalar man Jimmy Åkesson?
Jimmy.
Ja, ja. Bästa Jimmy, du får gärna svara på detta brev. Och det här skrev han då i Expressen. Och sen så var det allas vår Peter Wolodarski som skrev Kära Kristersson, känns det verkligen bra med SD i DN? Och alltså ingen av de här texterna kommer upp i spridningen av Bästa Beatrice, även om jag har förstått att Gardells text har fått mycket spridning.
Mm.
Men de är ju trogna formen av originaltexten i så mått att deras texter alltså bara bidrar till ytterligare polarisering, och det är inte alltså i någon del liksom orienterat efter att lösa något problem. Jonas Gardell, han uttrycker sig på ett sätt som, alltså det kan inte tolkas på annat sätt än att han menar att Jimmie Åkesson inte vill att homosexuella ska kunna känna trygghet. Han skriver så här: Jora Jimmy, visst minns också jag ett annat Sverige. Till exempel det Stockholm när jag var ung, där skinnskallar härjade i Gamla stan och trakasserade invandrare och homosexuella. En tid då jag inte vågade röra mig i Gamla stan efter mörkrets utbrott. Både Mark och jag blev såväl misshandlade som hotade, och därför kan vi båda berätta att tryggheten och sammanhållningen faktiskt inte var en del av livsluften. Men vi var kanske inte inkluderade i ditt vi när allt kommer omkring. Eller vi är kanske inte inkluderade i ditt vi. Alltså just det där, men vi är kanske inte inkluderade i ditt vi när allt kommer omkring. Det är ju ganska långtgående. Mm. Det är ju alltså... Ja. Men jag ska ändå säga det att Gardell lyckas ju ändå bättre med sin Kemiri-text än stackars Porodarski.
Men jag tycker det är ganska spännande, det är just det här med hur folk tittar på fasa när till exempel invandrare och homosexuella inte kunde röra sig fritt i Gamla stan. Men ingen tittar på fasa med när journalister inte kan röra sig fritt i Kronogården.
Ja, men han är inte journalist, Hanif, så det är inget problem. Ja, men Volodarskis text, den är alltså ett intellektuellt haveri. Alltså, han skriver först så här: eftersom både Moderaterna och Kristdemokraterna i praktiken slutat att framföra negativa synpunkter om SD, kan man nästan få för sig att det inte längre finns några större värderingsskillnader mellan de tre partierna. Alltså, det här vill jag dissekera lite. Man kan alltså nästan få för sig. Alltså redan att få för sig något är ju att man tror något utan att ha grund för sin tro.
Ja.
Och om man nästan har fått för sig något, alltså då har man bara nästan trott något utan grund för vad man tror. Så Peter Wolodarski talar då om hur man, alltså någon diffus, oidentifierad person, nästan har trott något utan att ha grund för det. Det är ju svårt att konstruera en svagare ståndpunkt. Och det här får mig att tänka på Göran Persson när han pratade om hur vag kritik Gudrun Schyman riktade angående så här EUs politik om prostitution. Och när Göran då invände att kritiken var vagt formulerad så gick hon i taket. Så här lät det.
Ja, det handlar alltså om vårt ordförandeprogram för EU. En partiledaröverläggning på Sagerska huset där alla partier var företrädda av partiledaren plus en person till. Och det jag drog ordförandeprogrammet som ju innehåller en del om det här med prostitution. Och hon kritiserade lite vagt att det var otillräckligt. Och... ungefär som att jag tror att hon formulerade sig som att det här kunde man eventuellt kanske ta och göra lite skarpare. Och då sa jag till henne, så din kritik formuleras i kanske eventuellt lite. Det är ganska svagt, det sa jag. Och då skriker hon i högt och aggressivt: ja, ni karar ska inte tro att ni kan knulla runt hur som helst med kvinnor från olika typer av miljöer och sådant, kopplat till EU då. Och det var en väldigt konstig stämning som utbredde sig kring bordet. Mycket märkligt utfall.
När man kollektivt anklagar alla för att kanske eventuellt knulla horor på EU-sammanträden.
Ja, och precis som i fallet med Gudrun så sprids en väldigt konstig stämning när man läser Wolodarskis skittext. För efter det här nästan-antagandet så radar Wolodarski upp saker som SD har gjort och ställer sen frågan om det var något som Moderaterna och Kristdemokraterna ställer upp på. Så han tar upp då liksom halade Pride-flaggor i Sölvesborg och järnrörsskandalen och uttalanden om att ja, ifall Zlatan är svensk och mycket annat. Och mycket av det här förenas i att det är helt missvisande återgivet, men allt förenas i att det är inte Moderaterna eller Kristdemokraterna som har uttalat eller gjort något. Alltså, mot bakgrund av sitt vaga nästan-antagande så argumenterar han sen utifrån att de här tre partierna har smält samman till ett. Och liksom, då på nivån att vi har liksom en gemensam historia också. Alltså, så hela texten Nej, men det är så jävla vidrigt. Och dessutom så är den här texten en enda lång osmaklig exploatering av den här förintelseöverlevaren Hedi Fried.
Mm.
Alltså, Wolodarski låtsas oroa sig över hennes väl när han i själva verket gör henne till ett slagträ i en extremt uppskruvad debatt. Han avslutar texten med: jag ringde och tackade Hedi Fried för mejlet. Hon mådde efter omständigheterna bra. Och hon har inga planer på att sluta påminna om historiens betydelse för vår nutid och för våra vägval så länge hon orkar. Den som hånar det förflutna förstår inte framtiden. Och det här, alltså, det är en motbjudande text. Och
vem har hånat det förflutna?
Jag vet inte.
Vem har fucking hånat det förflutna? Alltså, han är ju svaret skyldig. Vem är det han påstår har hånat förintelsen? För det är det han menar.
Mm. Ja, eller precis. Alltså, han insinuerar det, och det är så jävla ohederligt. Men, och den här texten, om den bidrar till något mer att bara göra liksom det politiska samtalet mer polariserat, så är det väl möjligen att ytterligare befästa DNs roll som totalt irrelevant eko från en svunnen tid när brunsmetning var ett fungerande verktyg. Och det här menar jag, det är synd för det politiska samtalet att Wolodarski väljer den polariserande vägen.
Han har alltid valt den polariserande.
Ja, han argumenterar enögt liksom. Och sen så är det synd för hans egen ambition om att bli nästa Khemiri, att han är stilistisk på en treåringsnivå. Men det tillkortakommandet överskuggas bara av att hans argumentation är ännu sämre. Jag vill avsluta med att säga: värdige Wolodarski, eftersom DN i praktiken har slutat att framföra negativa åsikter vänsterut, kan man nästan få för sig att det inte längre finns några större värderingsskillnader mellan DN och vänsterpartierna. Jag undrar hur DN kände när den socialistiska regeringen la mer pengar på friår än på polisen. Jag undrar om DN och Wolodarski kände sig bekväma när Lars Ohly följde tårar över murens fall. Jag undrar vad de tänker när Hanif Bali får däcken sönderskurna på sin bil av de som inte delar hans politiska åsikter. Eller när en LO-tjänsteman ställer sig på sidan av våldsverkare när Joakim Lamott hotas, rånas och misshandlas i Trollhättan. Ja, just det. Sista exemplet är från 2019 när Alexandra Pascalido driver med Joakim Lamott efter händelsen i Trollhättan och Annika Strandhäll gillade Pascalidos tweet. Jag ringde Hanif Bali och Joakim Lamott. De mådde efter omständigheterna bra och de har inga planer på att sluta påminna om verkligheten så länge de orkar. Den som blundar för verkligheten har ingen riktning för framtiden. Hör du, i juletider så är det ju vanligt att man rimmar.
Åh gud, jag är så himla dålig på att rimma.
Är det?
Jag är skitdålig på att rimma.
Men fan, jag tror att du skulle vara bra på att rimma. Ja, men jag bara satte dig ner och gjorde det.
Ja,
liksom.
Ja, exakt, men jag är dålig på att sätta mig ner och göra det.
Ja, men det är det. För det finns någon slags syn på rim som att man ska ta det som en jävla, det är så här, det är precis som folk tror att stand up ska ske i stunden.
Mm.
Att man är lite rolig bara så här,
on the spot.
Ja, exakt. Mm. Så folk tror att alla som rimmar att det är någon slags så här freestyle rap snubbar liksom. Aha. Men det är bara att skriva det.
Jaha.
Mm. Mm. Men jag har i alla fall gjort några förslag på rim och vad folk kan tänkas få.
Ja, kul. Ja, okay.
Magnus Betnér, han är ju ute på en massa turnéer och sådär i olika delar av landet. Så egentligen kanske det här är en dum present. Men vi får se. Men 2010 så sa ju han: fan, är det någonstans det behövs invandrare så är det väl i Filipstad.
Ja.
Och sen dess har den här kommunen då trillat på arslet som ett resultat av den Betnérska metoden.
I försvar av Betnér så har ju han också det.
Jo, men så här, jag tänker att det kanske så vore kul för honom att få se hur hans liksom ideologi ser ut när den omsätts i praktik. Så jag tänker att han borde ju få en resa till Filipstad i julklapp. Och då skulle man kunna rimma så här: från Ystad i syd till Haparanda i norr, var ny stad du styr till får propaganda och koll. Men en liten ort har du ännu dock missat, där ilskan den grott efter neden du pissat. Ta nu denna chans att dra mångfaldens lans, förklara dess glans för en stad ur balans. Vad tycker du?
Det var fint!
Ja. Özgnöjen, han skulle kunna få ett par målvaktshandskar.
Ha.
Ja, så kör man så här: Lägga nytt tak och bygga terrass. Man blir ju lätt spak som arbetarklass. Hur ska man ha råd med byggarnas tid? Mellan terrordåd finns det knappt tid. För svåra projekt som skapar vanmakt. Använd din släkt, skaffa svågermålvakt.
Briljant. Jag önskar jag kunde fira jul med de här människorna som man kunde höra det.
Ja. Okej, sista då.
Nej, mer! Okej.
Jan Helin, han är ju SVT-chef och lever i tron att SVT är fundamentet för demokratin. Samtidigt så har ju han ett problem i det att han är ju vit man och det skär ju sig med värdegrunden på SVT. Ja. Mm. Så jag har då frågat runt lite på SVT hur man kan komma till rätta med den här situationen utifrån ja, den uppkomna situationen. Liksom och så här, ja, hur kan man lösa problemet helt enkelt? Och det här, liksom, han får inte så mycket av en julklapp utan rimmet blir julklappen. Så rimmet, liksom, julklappen blir ett tips på hur han kan ta sig an 2020 på bästa sätt.
Det är inte ett presentkort på en könsbyte.
Nej, men bra spår. Säg mig, Helin, vad är nästa års plan? Hur ska demokratin stärkas upp som bara fan? Har hört mig för om det finns förslag. Det är så man gör inför nästa drag. Om du bytte kön och sen kapa ett ben. Halvera din lön, titulera dig hen. Blott du kommit en bit men inte helt fram. För du förblir ju vit, det är en jävla skam. Så det vore nog bäst, även om det är trist. Om du lämnar din läst för en svart feminist.
Jag gillar det. Kan vi inte... Ja, det vore ju briljant om Victoria Cavesa fick Jan Helins jobb.
Ja.
Inte nog med att SVT skulle börja kopiera, bara piratkopiera alla bra serier och bara lägga upp det. Så vi, fan, det hade varit gratis att titta på Game of Thrones och allt det där. För SVT Play hade bara laddat ner det på Pirate Bay och börjat sända det. Förutom det så hade hon ju varit så totalt jävla inkompetent. Men det hade varit en perfekt rekrytering. Så SVT hade ju bara... Deras propagandaoperation hade ju bara totalt kollapsat.
Det hade varit enklare att argumentera för att skära lite i budgeten då.
Ja, faktiskt. Så det blir ju lite... En önskan jag har till jultomten. Ja. Kan inte Victoria Cavesa ta Helins jobb?
Verkligen. Men du, jag tänker på en grej. Så här i juletid, vi går mot årets slut och så. Det är ju... Det är ju fult att ljuga och politiker ska hålla vad man lovar och sådär, eller hur?
Mm.
Då har vi väl anledning att se fram emot din julspecial, antar
jag. Ja, det får vi. Mm. Ja, jag får väl styra upp det under julen. Eller under juluppehållet.
Ja, kul.
Mm. För er som vill stötta denna podd, ni kan gå in på patreon.com/godton och stötta oss där. Ni kan välja att ge så mycket som $1 per avsnitt och då stöttar det vår podd extremt mycket. Och så finns det de som ger fler. Vi har även en Instagram, god_ton, där man kan skicka sina... Inte bara skicka utan även följa oss bildmässigt när vi har gäster och så vidare. Man kan ju även skicka, det finns på DM där också och sånt om man vill komma i akut kontakt med oss med tips och sånt. I övrigt så hoppas vi att ni har en jättefin och trevlig jul med era nära och kära. Vi ska också fira det, men vi kommer inte gå på julledighet än. Utan vi kommer finnas kvar här nästa vecka och guida er genom det nya året som kommer. Så det var allt för den här veckan i alla fall.
Ja, men det var det.
Får ni ha en jättefin jul.
God jul.